Dagen och på Viaplay så sjuder det av hög hockeypuls. Trots avsaknaden av snö här på söder i Stockholm så är det hög förväntningar inför det som komma skall. Junior-VM är ju bara dagarna bort och NHL så intensifieras det allt mer nu när lag får lite panik kring tabelläge och andra lag som verkligen imponerar. Det blir intervju med Axel Sandin Pellikka och så ringer vi upp junior-VM-experten till lika NHL-experten Uffe Bodin för att samtala kring läget i NHL och framförallt hur det kommer gå för Sverige i junior-VM. Vi sammanfattar allt det här med våra experter Håkan Södergren och Jakob Josefsson. Härligt att se er.
Ja, detsamma.
Det är 23 december. Julpulsen för dig Håkan. Hur är den?
Jo, jag har tagit fram tomtedräkten och struker den och fixar till den allting. Så att det mesta är klart till imorgon.
Blir du tomte varje jul, är det så?
Nej, jag kan väl avslöja att det är inte jag som är tomten det här året.
Inte?
Nej, jag har delegerat det neråt i räckorna.
Ja, okej. Okay. Och Jakob då, med yngre barn, hur mycket är det att stå i en sån här dag innan?
Ja, men en del. Det har varit mycket julgodis och sånt där, så det är redan för ätit mig på. Men klapparna är inhandlade och...
Jag trodde han sa att han hade bakat alla och fixat allt, men han äter godis. Det verkar vara jobbigt.
Ja, det finns att köpa också, vet du, så det är inga problem.
Du, hur var det alltså, när man var i NHL och det närmar sig jul, andra förutsättningar där borta? De lever ju julen ganska hårt, gissar jag ju, sa Kanada också, men ändå... Ja. Hur speciellt var det att spela där borta?
Ja, men det var framförallt skönt. Man har haft en intensiv höst och början på vintern där, och så får man några dagar ledigt. Ibland så kom föräldrarna över, någon släkting sådär. Annars så gick man ihop, några som inte hade familjerna, och firade tillsammans. Så att, de såg lite annorlunda ut beroende på situationen sådär. Men det var väldigt, väldigt skönt och behövde ett break där mitt i allting. Mm.
Ja, men det som är rätt kul, och det säger jag, det är ju matcher ikväll, va? Och man firar ju 25 där. Ja. Och nu är det ju derbykväll, verkligen så här dagen före doppardagen, för de ligger ändå efter oss, om man säger så. Så att det blir ju liksom lite att det är anpassat spelschemat för att man ska kunna vara så nära hemma som möjligt.
Mm. Ja, men verkligen. Och jag minns mina första år där, då var vi unga och familjen Talinder som var i New Jersey där, de var alltid väldigt generösa och bjöd hem oss unga och vi fick fira med deras familjer. Så att det blev en slags familjejul för oss ändå där, vi blev serverade godsaker och bra traditioner.
Ja, underbart. Det blir uppe sitta kväll med Södergren och Holmgren ikväll. Ja. Det är ju mötet mellan Rangers och Devils. Det kan bli intressant det.
Ja, vi kör Toronto och Winnipeg faktiskt.
Ja, ni kör
det är lite, det är toppmatch, va? Det är två ledarlagen i respektive divisioner, så att den har vi valt till ikväll.
Ja, det var östra sidan och det är där vi inleder också det som har hänt i helgen. För nu är han i blickfånget och nya målvakten i Washington, Charlie Lindgren. Det har varit mycket kring honom. Men den här räddningen som han gjorde, vad är det för räddning?
Ja, den står nog i Erik Granqvist målvaktsboksmanual där, tror jag.
Det tvivlar jag på. Det finns ingen manual på den där.
Nej, det är en fantastisk räddning, den här Sylefsförflyttning. Och han viftar till som en liten väderkvarn där i princip.
En liten Hasek över också.
Exakt, jag tänkte säga det. Det där är ju en typisk Hasek. Alltså. Det är
lite old school.
Ja. Ja. Och så snurrar lite extra varv efter också. Ja,
var är pressfotografen?
Ja. Han är värd. Lite där. Washington går ju hur bra som helst. Men vi minns ju alla bara för någon vecka sedan när Charlie Lindgren fick rubrikerna. De pratade till och med om årets självmål i NHL, till kanske århundradets självmål.
Ja, den där är ju så att säga, den är ju klart med ett highlights-paket, va? Frågan är bara om det ska ligga före eller efter hans räddning.
Nej, jag tror vi börjar i mål där och slutar på toppen. Så det där får ligga först egentligen.
Ja. Men just det där med målvakter och de där räddningarna, märker man ibland när man sitter där liksom att okej, de förstärker lite. Det är ju en sensationell räddning, men ändå att de verkligen vill att det ska synas lite extra.
Det finns en legendarisk räddning, och du nu drar ända bort till när Rogatin Vachon stod i Kanadas landslag i Kanada Cup. Så gjorde han det som på den tiden kallades då the windmill, utan han hade en plockning där han plockade ner, och sen så fortsatte han runt hela vägen så här nästan ett helt varv. Och det kan jag ju säga att det var ju 90% av den var bara för att få lite uppmärksamhet. Ja. Men det var en sån där, den klassiker som, den finns fortfarande kvar hos alla spelare i min generation, så att säga. Så kan man den där räddningen av Rogatien Vachon.
Ja, men när man var liten på gatan, då kallade man det ju för just tv-räddning. Just för att man skulle spexa lite extra framför tvn så alla fick se hur bra man var med plockhandsken.
Är det någon målvakt du minns som alltid gjorde lite snyggare och som var lite mer elegant?
Nej, inte sådär på rak arm att någon alltid förstärker, men jag tror att... får man den i plocken så där, det är inte ofta man egentligen behöver köra den där runt huvudet, så att det kanske är när tillfället ges man måste showa lite extra.
Pekka hade ju alltid det, han tog den på ett plock. Då fortsatte han åkte ut, för han var sån där som på den tiden attackerade skytten och sånt där. Och tog den i plocken, då fortsatte han bara runda och sen lade han gärna tillbaka den framför klubbladet på den som sköt.
Titta vad jag hittade.
Ja, precis.
Pekka Lindmark alltså. Ja, vilken legendar. Vi plockar upp fler saker som har hänt under helgen och natten. Och framförallt så var det ju ett hett, ska vi kalla det för derby ändå. Vi gör väl det. Florida mot Tampa är ju alltid mycket prestige. Regerande mästaren Florida i vit vann den här matchen med 4-2. Det var lite speciellt för alla mål kom i special teams. Det var i powerplay eller så var det i boxplay. Och de vann 4-2 mot Tampa.
Två var. Två i boxplay, två i powerplay. Och det är ju lite... De två i boxplay som Florida gör är ju faktiskt i samma powerplay för Tampa då. Så att det var ju det kanske som var lite udda och annorlunda. Men det var en jäkla tuff match. Det var verkligen irriterat och det var liksom... Vilka är bäst i Florida var en typ kändes som det här.
Och det finns ju väldigt många spelare som kliver fram. Men just han där, Sam Reinhart, har ju en speciell förmåga. Inte bara för att han avgjorde Stanley Cup-finalen senast. Men att göra mål just i special teams. Han gjorde ju det här målet som vi såg tidigare också då. Uppe på 31 mål nu i kalenderåret 2024. Och titta! Mm. Och för er som lyssnar på podcasten så är han uppe på 31 stycken. Det har inte hänt i NHL på 32 år. Han är högt uppe på listan nu. Och nosa, varför är han så vass i den här spelformen?
Nej, men han är för det första väldigt, väldigt smart. Jag spelade med han ett år i Buffalo. Och alltså tittar man på honom under matcherna igen när man spelar i samma lag. Man ser inte särskilt mycket. Men sen så tittar man i poängprotokollet efter. Jaha, ja, 2+1. Och han står, han hittar de här ytorna. Är det runt målen, framför målen, styrningar, returer, på rätt position. Och sen just hans smarthet gör att han används mycket i numerära underlägen också. Och där har han gjort mycket poäng också.
Känns så konstigt egentligen, för att i Buffalo så var känd nästan som en liten underachiever. Alltså det fick inte ut sitt fulla potential, va? Och sen en flytt på det här sättet och kanske var lite trevande i början, men om man liksom förväntar sig att någon general manager ska få en liten spark i häcken, alltså hur kunde du trada bort den här killen? Ja. Så är det ju definitivt Reinhardt här alltså.
Ja, hur var han som person?
Ja, men lugn och snäll, ganska tillbakadragen, kom med lite roliga kommentarer så där ibland. Men han höll sig lite i bakvattnet och hängde väldigt mycket med Jack Eichel. De var liksom så här där i Buffalo. Cyklade tandemcykel till träningar och sådana saker. Innan snön hade kommit till Buffalo, vill säga, såklart. Ja. Nej, så att de var ett riktigt rada par både på och utanför isen.
Ja, det kanske kan bli en duell senare under det här året. Då, eller nästa år då i en Stanley Cup-final. Tänk till exempel Vegas mot Florida. De går bra båda de där lagen. Ett annat lag som har växlat upp ordentligt är ju det laget som Florida mötte i final senast. Det var ju Edmonton Oilers. Ett Oilers som ju har fått tillbaka lite skadespelare. Vi vet att McDavid har haft lite problem. Han är med på isen. Och nu också då Victor Arvidsson har ju spelat ett tag nu. Men just McDavid och Arvidsson hittade varandra i segermötet med Ottawa. Och att Arvidsson får göra mål. Vad tänker du kring det?
Ja, men såklart jätteviktigt både för honom och för Edmonton Oilers. Han var ju värvad dit för att kunna vara en så här bra komplementspelare med sin energi. Och även kunna pilla in ett par poäng. Så att... Edmonton ser stark ut. Det maskineriet har börjat tugga igång nu och de klättrar mot toppen.
Tre mål för Arvidsson den här säsongen då, skadeförföljd som han har varit. Men uttagen i Four Nations, rollen han kommer få där, vad tror du om den?
Det kommer vara en komplementspelare även där så att säga. Han passar ju in på många olika positioner. Han kan spela boxplay, han kan spela powerplay också. Men framförallt just den här liksom, arbetskapaciteten, energin, den typen av spelare som du egentligen... Gubben i lådan, du kan plocka in han lite här och där när det behövs lite förändringar, va? Jag tror han är tänkt mest i den rollen. Framförallt med tanke på hans skadehistorik de senaste säsongerna.
Ja, men man ser ju också att han får spela med de stora spelarna. Ofta har det varit under karriären här. Kamperar ju med McDavid till exempel.
Ja, men just det. Han är fantastiskt duktig. Han är som en, om man säger, en fin i röven. Alltså, ja. Han försvinner där. Han är alltid där och hugger, vinner med lösa puckarna. Så att de här McDavids och kanske Kopitar och Filip Forsberg som han har spelat med tidigare... få chansen att spela med pucken och skapa enorma ytor för de här skickliga spelarna.
Jag tror också att han är ansedd att vara en sån spelare. Att han spelar sitt spel. Alltså, oavsett vem han spelar med så spelar han sitt sätt. Så alla vet egentligen vad de har att förväntas av han. Mm. Just arbetskapaciteten, rivjärnet och allting sånt här. Det passar väldigt bra att ha då de skickliga spelare bredvid sig.
Mm. Ja. Hackspetten på kusmacka. Han har ju sett klubban hela tiden.
Ja, hela tiden. Pucken, fötterna också bara går. Och jag minns själv, jag älskar att spela med sådana spelare som man vet vad man kan förvänta sig av dem. Att lägga pucken
man
i hand.
Man får mycket hjälp av dem. Alltså. Ja, det är det
du menar. Ja, det behövde jag. Så att.
Det är lite som den där på julafton. Hackspetten som dyker upp överallt. Fler saker dyker upp och gjorde det tyvärr i just den där matchen som vi såg bilder från när det var Edmonton som mötte Ottawa. Linus Ullmark som jag har spelat helt fenomenalt den senaste tiden. Inledde i mål för ett formstarkt Ottawa. Men fick lämna efter en period. Han med den där snygga räddningen på tal om läckra plocka. Men därefter ut, det pratas om ryggproblem.
Backspasm som de uttrycker det borta i Nordamerika. Så att man har en känning i ryggen på något sätt. Han spelar rätt många matcher på raken nu va. Och har ju haft lite skadehistorik. Och det kan vara helt enkelt så att man är lite sliten. Mm. Vilket innebär att du får någon känning när på ryggen va. Så att jag tror inte vi ska dra... Eller var så oroliga, utan jag tror att det där kommer gå över rätt bra. Lite julskinka och lite risgrynsgröt på morgonen här ett par dagar nu så kommer det där bli bra.
Old school.
Ja, visst. Nej, men backspasm, det har man hört många gånger tidigare. Ofta är det väl att ryggen krampar ihop liksom, så det blir svårt att röra sig. Så det brukar inte vara något långvarigt när man hör den diagnosen.
Nej, vi vet ju att han är exemplarisk när det gäller att sköta sin fysträning också, Linus Ullmark. Men han fick kliva av efter en period. Det blev seger för Edmonton i den här matchen. En annan som blev skadad var ju Leo Carlsson. Han har haft stora bekymmer den här säsongen. Han var tillbaka i Anaheim ett tag, men fick lämna i den här matchen i natt också. Vad sänder det för signaler till dig?
Ja, men han har haft en liten hackig säsong, just skademässigt. Och på grund av det så har han liksom inte kommit in i sitt flow som han hade förra året. Och han gjorde ju poäng matchen innan här, så att det var skönt att man fick fortsätta kontinuerligt lite där, men jag hoppas det inte är något allvarligt och han kan komma tillbaka stark efter jul här. Så jag hoppas ju att klart inför Four Nations här att han får spela igång sig lite och hitta sin
form. För det finns ju spelare som står och knackar på dörren.
Ja, det gör det. Tittar man i Pittsburgh nu, en sån som Rickard Rakell, han går ju som tåget och spelar hur bra som helst där i en ledande formation. Så det är såklart, det finns många spelare. En är William Eklund.
William Eklund,
och ett par andra spelare också där som säkert knackar på och kan göra ett bra jobb om Karlsson inte kan spela.
Mm. Han klev av alltså, Leo Carlsson. Inga mer uppgifter har kommit kring vad det var som gjorde att han fick lämna den matchen. Håkan Södergren satt här på Viaplay och arbetade igår tillsammans med Tobias Karlsson. Det var möte mellan New York Rangers och Carolina ett Rangers som ger ett prekärt läge nu. Stort behov av poäng. Var ledning med 1-0, men sen gick det som det brukar den här säsongen. Rangers förlorade.
Ja, det gjorde de. Spelade jättebra i början. 5-10 minuter i första perioden såg man ut som att de hade hittat tillbaka den gamla formen från tidigt i höstas. Och sen så bara ramlade inte ihop kan man säga, men de var alldeles för små, var för dåliga på moment. Och till och med Kjöstjorken som vi ser här gör liksom lite obegripliga misstag. Och till slut så blir det som det brukar vara, en förlust på hemmaplan.
Var utlöser av stämningen i Madison Square Garden?
Ja, det buades faktiskt både när man misslyckades i sina powerplay och när man släppte in målen här. Och framförallt på det sättet när man var väldigt tafatt när man skulle försöka gå i kapp. Så kom det rätt snabbt burop därifrån läktarna och det är lite illavarslande. Väldigt krävande publik som sagt, men de har ju då genomgått lite problem det här året. Va? Det har varit väldigt mycket diskussioner om Lava Jalette. Det har varit väldigt mycket diskussioner om just förhållandet mellan laget och Chris Drury, managern framförallt. Mm. Och man kan ju säga så att det är någon fnurra på tråden mellan de här. Det är ett äktenskap på tre, va? Det brukar inte funka riktigt bra. Någon måste bort. Så jag undrar bara vem det blir. Va? Jag tvivlar ju på att det blir Drury. Va? Det skulle inte förvåna om man Lava Jalette. Jag sa det, jag frågade det, om du vet det. Man får ju inte trada spelare nu över julen. Va? Du har ju ett fönster här som de är låsta. Får man sparka coacher över julen?
Det är en bra fråga. Ja. Jag vet faktiskt inte svaret på det. Jag tror inte jag har varit med om det tidigare. Ja. I alla fall, just
över, det är ju inte snällt att göra det om man säger så. Va?
Nej, det blir ingen riktig julstämning där i det huset då, den dagen tror jag. Men vi får väl se vad som händer efter julbreaket.
Han såg inte glad ut i båset, La Violette, om man säger så.
Men tycker du att han ska lämna La Violette?
Nej, men om man går tillbaka också, det funkar inte riktigt för han i Washington.
Andra året,
ja, där fick han ju gå. Jag tror dels för att de tyckte att han spelade lite för gammalmodig ishockey där det var för mycket stilla stående i mittzonen och lite för defensivt. Och vi ser nu vilken utveckling de har haft nu med sin nya tränare och de går ju som tåget. Så att, han kanske har
och det här är ju ett liknande lag egentligen om man tittar på vad Washington hade då med de stora stjärnorna där. Mm. Och sen har du Rangers med stora stjärnor nu så att, det är lite varning faktiskt för honom.
Ja, en av de absolut största stjärnorna är ju Mika Zibanejad, poänglös och nio. Han sa så här efter senaste förlusten.
when we do get the stop and we get the puck, I think we got to play from basically their blue line and into our zone pretty much all of second. So obviously it's a bad second period for us.
We talk so much about how the penalty kill helps you guys with your momentum. On the flip side, to be struggling on the power play, does that stifle momentum a little bit? What do you think might be going on there?
Yeah, I mean, I think we've had some looks on the power play over the course of the last couple of weeks, but I think it's just some frustration not seeing the puck go in. And especially against a team like this, with the way they pressure, the way their PK is, you have to be even more crisp. And two or three really good plays, I think that kind of gets their pressure out of the way. And we didn't find a way to do that today.
Ja, alla väntar nu i New York på att det ska lossna för Mika. Att det ska lossna för hela Rangers. För det är ju någonting som går fel. Kapten Trouba har de ju tradat. Kakko har försvunnit till Seattle. Och det är andra saker som pockar på uppmärksamheten. Matt Rempe har ju varit i rubrikernas blickfång också. Efter den här tacklingen mot Heiskanen.
Titta på den här högra armbågen han har uppe där Rempe när han tacklar Heiskanen i nacken och bakhuvudet. Ja, den är inte snygg alltså.
Straffet kom nu. Det blev 8 matcher. Han kommer förlora ungefär 900 000 svenska kronor under den här frånvarotiden. Vad känner du när du ser det där, Jakob?
Där blir man förbannad. Jag menar, det finns situationer där spelaren som blir tacklad sätter sig i dåliga lägen. Men någon respekt måste man ha. Han ser nummer 4 i ryggen där hela vägen fram. Och jag är ju inget annat än att gå på huvudet. Den där armbågen, lilla kycklingvingen där som han sträcker ut är extremt fult. Så han förtjänar alla matcher han kan få i avstängande.
Men vad ska man göra med sådana här spelare? Nu är han ju redan återfallsförbrytare och därför han får applicerat ett antal matcher, men ändå.
Och det här är lite äpplen och päron så att säga. Varför är han med? Jo, han är med för att han ska spela på det här sättet. Ja, vad händer då när han går över gränsen? Vad gör man nu från New York sida i det här fallet? Ja. Alltså, man måste ju på ett sätt antingen skolera honom så att han får bort de här grejerna. Men samtidigt så får du inte ta bort den spelstilen som han spelar med naturligt med roden på hur stor och stark han är. Vi tittar på Adam Edström som kommer upp samtidigt som han spelar hela tiden nu. Samma storlek i kroppen. Inte till närmelsevis ut i de här situationerna. Så det är liksom det är en skoleringsfråga. Det är en attitydfråga från ledningen vad man ger för besked till Rempe också.
Men jag tror att man blir förbannad som lagkamrat också nästan till slut, att ja, men det här är över gränsen.
Jo, men det där tror jag, där hade jag blivit förbannad som lagkamrat. Jag menar, han, det är himla eller helvete med han nästan. Så här, i det här sättet, då förstör han för laget. De får spela i numerärt underläge och sätter sig i en väldigt dålig situation. Sen spelar han på det här sättet som han har gjort många andra matcher. Han spelar hårt fysiskt, kanske skrämmer upp de andra lagets backar på ett effektivt sätt istället. Då är han jättevärdefull för Rangers. Men han måste lära sig den här gränsen. Vart går det? Hur ska jag spela för att kunna vara bra för mitt lag?
Ironiskt sett så vann ju Rangers den här matchen lite. Va? Men och klart, den effekten finns ju lite när spelare ser den här typen. Mm. Men som sagt, i längden så kommer han ju aldrig få spela så mycket i en NHL. Och framförallt så kommer han på ett sätt vara avstängd väldigt ofta. Vilket gör att diskvalificerar sig själv.
Ja, längden har han i alla fall.
Ja, i längden kommer inte funka då.
För ett Rangers som har det jobbigt och vi har ju kommit över 30 gränsen nu i antal matcher. Det är väldigt många matcher kvar, men ändå för ni som lyssnar på podcasten så är det alltså på den östra sidan där Florida, Toronto och Boston går bäst i Atlantic och sen har vi ju då Washington och vi har Devils som rullar på Carolina som ju besegrar Rangers som vi såg tidigare. Och på västra sidan så flyger ju Winnipeg högt fortfarande och Vegas i Pacific. Men just det här läget som du ser i östra, Jakob, just med Rangers, det är 5 poäng upp. 5 poäng låter inte så mycket med över 50 matcher kvar, men det är rätt stor differens, eller
hur? Ja, men det är det. Det är inte bara 5 poäng, utan det är ett par lag de ska ta sig förbi där. Jag tror Islanders har mer i sig också, men det som förvånar mig mest nu, eller överraskar mig, är att man tittar på Pittsburgh. De var ju ganska uträknade för någon månad sedan här. när de nästan var på sista plats där i divisionen. Nu är de där på slutspelsplats och har hittat någonting.
Metropolerna har vi alltid sagt, det är den värsta divisionen, det är getingbo. Mm. Nu är det ett getingbo för det är fem lag som slåss om den fjärde platsen. Ja. Mm. Det är fem rätt dåliga lag alltså, som slåss om en slutspelsplats. Men de är lika dåliga eller lika bra. Ja, alla, vilket det kommer bli ett jätterace för att ta den fjärde platsen där.
Ja. Det finns ju räddning och han heter Jultomten. Vi tänkte skulle låta Håkan redan nu då den 23 december arbeta lite. Vi har ingen tomte nu, Håkan, men du får skicka iväg lite julklappar. Och den hamnar, vet jag, på den östra sidan till det laget som har tagit minst poäng där. Fast poäng sitter ju på Buffalo. Vad behöver de?
Ja, de behöver en idrottspsykolog. Och jag menar inte en, utan de behöver en var till alla i den organisationen. Ända ifrån reservkeepen upp till kontoret. Alltså, för att den förlorar mentaliteten som har gått i den organisationen sen Jakob flyttade antagligen då, va?
Ja. Den var där innan
den var där också. Ja. Ja, nej, men jag, definitivt, alltså, de behöver ju något helt annorlunda. Och det som är rätt konstigt är att Buffalo Bills, deras fotbollslag, de går som tåget.
Mm. Ja, men Buffalo Bills, de var på exakt samma spår som hockeylaget var för ett par år sedan. De hade ju missat slutspel på, jag vet inte, 16 år eller något sånt där. Så att de hade exakt samma situation som hockeylaget är i nu i princip. Så att, men de har lyckats vända på det.
Kan de ta deras idrottspsykologer då?
Ja, men det kanske är det som är tipset.
Hur mycket jobbar man med det i NHL under en säsong?
Ja, men det blir mer och mer. Och sen så är det väldigt individuellt. Vissa arbetar med det ganska mycket, eller väldigt mycket. Och vissa vill inte veta av det särskilt mycket. Sådär. Så att, det är väldigt individuellt, men det kommer mer och mer. Jag märkte det under alla mina år, även i Sverige här, att fler spelare använder sig av psykologer, för att det vi har mellan axlarna där, det är en stor del av hur du presterar.
Ja, och ett Buffalo som alla väntar på, men det händer inte mycket. Även fast Dahlin är tillbaka så vinner de inga hockeymatcher 10 utan seger nu för Buffalo som ser ut att missa ännu ett slutspel. Ska vi ta en julklapp till, Håkan, där? Ja. Och då tar vi oss till Montreal.
För cher Montreal, alltså jag vill ha alla fransktalande spelare i hela NHL ska spela i Montreal.
Varför då?
Montreal är en fantastisk ishockeystad. Det är enormt aktsamt att vara en hockeyspelare. Status för att vara hockeyspelare där. Så jag vill ha ett Montreal som är högt uppe varje år. De var i en Stanley Cup-final, lite på speciella villkor får vi säga under covid-tiden. Men det finns... Jag saknar ett Montreal uppe i toppen och jag vill ha fransktalande spelare i Montreal. Så är det bara.
Okej, så Laine ska
Han får lära sig franska. Ja, men finnar har ju en relation där. Armia har varit där länge. Sakko Koivo var ju där och var kapten och allting och varit ju taget i hjärtat. Så det finländska könet och det franska könet, och jag vet inte 17 hur det kommer sig, men det verkar passa bra ihop.
Men går det att arbeta så här eller är det bara
Det är klart att det gör det, men det var ju
jag tänkte lite så som Djurgården skulle jobba för, om vi går tillbaka i Sverige också. Vi ska bara bygga med Stockholmsspelare. Är den här tiden förbi eller kan vara den här romantiken?
Det lanserade vi för 15 år sedan, alltså styrelse i Djurgården. Då var det att vi skulle ha 90% spelare från Stockholm, Mälarhållsområdet. Det går definitivt.
Ja, det finns mycket, mycket, framförallt om tittar på det. Då finns det mycket stockholmare ute i
hockey-Sverige
i världen. Nej då, där är söderslang.
Ja. Det är jobbigt att bli tradad till Montreal och veta att man måste lära sig ett nytt språk också i så fall och ta in franska. Nej, men vi förstår, julklappen är skickad till Montreal. Mm. New York Islanders, vad behöver de?
Ja, har du tittat på deras statistik så behöver de en powerplay coach. Kanske inte en, de behöver flera där också. De har ju inget powerplay och därav är de så att säga väldigt långt ner i tabellen. Och det är de ju medvetna om. De började redan för ett par år sedan. De tradade till sig Bo Horvat som skulle vara då liksom en liten nyckel för att få till det där. Det har inte riktigt funkat än alltså. Så att en powerplay coach, är ni intresserade? Ring till Lou Lamoriello, det finns ett jobb där.
Mm. Ja, just det handlar om powerplay, att justera det under säsongen, Jakob.
Ja, men det går. Absolut. De har ju spelat kvaliteter för det. Jag menar, de är ju extremt bra hockeyspelare där. Så att det är bara att träna och kolla video och komma ihop på något vis.
Barzal har ju varit borta en stor del av hösten, det kan vi ju säga.
Det är en stor förklaring till. Han är en viktig del i deras powerplay givetvis. Men de har en Dobson på backen där, men en Nelson som går bra. De har Eli framför mål liksom. Ja. Så de har ju komponenter för att det ska funka.
Ändå har
det specialister
funka
på sina positioner liksom.
12%
sämst delar. Ja, det är under all kritik. Det är helt otroligt liksom.
Ja, bra. Hårda julklapp alltså från Södergren. Vi skickar väl iväg lite fler julhälsningar från kollegor till oss. Här kommer Valentina Lisanna.
Hej hej, Valentina Lisanna här, direkt från Övik. Gör mig förberedd här i Hägglunds Arena, ska ut på is och förhoppningsvis stoppa lite puckar. Världens bästa spelare 2024 i mina ögon är Nathan MacKinnon. Vilken rivig spelare. Han är stark, han är snabb, han är otroligt skicklig. Och han leder ju assistligan just nu och poängligan i NHL. En som avslutade otroligt starkt i fjol och gjort ännu bättre den här säsongen. Så enligt mig är Nathan MacKinnon världens bästa spelare 2024. God jul och gott nytt år. Vi ses under JVM.
Ja, underbart, och det är alltså från Valentinas jobb. Det finns märkliga yrken där. På med målvaktsbenskydden och allting och sen ut och drilla gymnasieeleverna där uppe i Örnsköldsvik. Håller ni med henne, Nathan MacKinnon, kalenderåret 2024?
Ja, varför inte? Det är tajt där uppe i toppen med honom, Kucherov och McDavid enligt mig. Men absolut, han kan få stå där på tronen. Så jag delar Valentinas åsikter.
Du har ju en handfull spelare, vilka du kan välja. Det är dagsformen egentligen som avgör. Men det är inget fel att ta fram MacKinnons namn, nej.
Men vad är det han har, MacKinnon? Farten ser vi ju såklart. Men vad är det han har utvecklat?
Nej, men det är ju det som egentligen avgör i dagens ishockey. Det är ju skridskoskickligheten, alltså speeden, åkriktningsförändringarna, balansen i skridskoåkningen. Och samtliga spelare vi pratar om, att du pratar om Makar, kan du ju lägga till där också, Kucherov, Point. Ja, mm. Alltså alla de, det är enormt skickliga skridskoåkare. Och då har vi inte pratat om McDavid än.
Nej, jag tänkte att vi ska komma in på det också. När du sätter samman dem med MacKinnon med McDavid, ja. Ser du dem som ett tilltänkt par under Fornation?
Ja, det hade ju varit häftigt. Det hade varit häftigt att ha dem i samma formation, men samtidigt så tänk att ha dem i två olika formationer. Mm. Det är väldigt svårt att hålla koll på dem. MacKinnon, han... inte bara skridskoåkare, det är just hans mentalitet också. Han bara kör och han försöker hitta nya vägar att bli bättre, både på och utanför isen. Så att, just att han har hittat den här kontinuiteten, att match efter match bara trumma på och göra det bra, det är imponerande.
Jag tycker också att det som genomsyrar dem, det är ju liksom den här explosiviteten. För de inte bara åker ju fort, de passar fort, de tänker fort, de skjuter fort.
Liksom
allting går fantastiskt fort för dem. Mm.
Men just det också, McDavid som var inne på, ja, men det är världens bästa spel. MacKinnon, smyger han lite i bakgrunden?
Egentligen inte. Jag tror de som ser den västra konferensen där dag ut och dag in, de är nog ganska eniga med att han är där uppe på McDavids nivå. Och som Håkan är inne på, det är dagsform. Men ska man se overall så håller jag nog ändå kanske McDavid lite före. Ja.
Då är det fortfarande som vi pratar om oftast. Nu kan vi inte sätter någon slutpunkt för de här killarnas karriär, men MacKinnon har faktiskt vunnit en Stanley Cup. Och det har vi ju på något vänster, så är ju det liksom ett avgörande moment där man utser då folk i ranking.
Mm. Är det därför du har årets svenska spelare då, ursäkta, i Gustav Forsling som du plockar ut som det?
Ja, det bidrar definitivt så att säga. Hans utveckling, framförallt hans spel, hans annorlunda backspel för att vara svensk. Det svenska backgundet har ju levererat backar som varit oerhört skickliga. Offensivt, kreativa med puck. Men det här är ju en kille som fysiskt sett är väldigt bra, sakta men säkert byggt sig upp till en nivå, och där han spelar alltså ett defensivt spel som tar bort motståndarnas bästa spelare varje kväll på ett sätt som är väldigt osvenskt, skulle jag vilja säga.
Det är lite Niklas Lidström-style.
Ja, fast utan offensiven i vissa lägen.
Ja, men vad tycker du om offensiven då?
Men han har ju lärt sig med åren också. Han är då väldigt duktig på att ta de här besluten. Ska jag eller ska jag inte? Och väljer ju ofta, tycker jag, väldigt rätt. Va? För han stannar ju hem kanske 3 av 4 gånger. Men den fjärde gången när han väljer att gå med ett anfall så är det ofta väldigt framgångsrikt. Då får han en passning eller ett mål. Mm. Så att, jag tycker just det momentet att kunna ha den avvägningen, när eller när ska jag inte, den har varit en styrka hos honom också.
Vi satt ju här igår morgon i NHL i fredag, så vi tog ut All-Star team svenska. Hade inte du det svenska laget, Håkan?
Jo, jag hade det, men...
Och då hade du Mattias Ekholm och då hade Victor Hedman. Och här blir Gustav Forsling.
Ja, Men man måste ju sprida graserna lite. Det här är ungefär som att ha tre barn, va? Du kan inte ge två stycken alla julklappar och en tredje får inte något. Det här måste du sprida julklapparna lite på grabbarna. Så det gör jag nu, för jag vill att alla de här ska vara bra i februari.
Ja. Och det var ju kalenderåret nu 2024 då, och han var ju rätt vass i fjol också. Ju. Vem är din årets svenska spelare?
Årets svenska spelare. Men då får jag gå lite på forwards och... Men jag tar en sån som William Nylander. Mm. Jag har det lite färskt i minnet också där i Global Series från förra säsongen när han tar över showen på Hovet, eller på Globen, och avgör de där matcherna. Och just han har fortsatt leverera också den här säsongen under nya coachen Berube där. Det tycker jag är imponerande.
Ja, här tvåa i skytteligan faktiskt nu i NHL, William Nylander. Nu är det dags för Erik Granqvist att ta över showen.
När jag blickar tillbaka på det här sportåret så är det ändå den häftigaste händelsen är när den svåraste bucklan i professionell sport bärgades. Florida Panthers, Edmonton Oilers, match 7. Men att tre svenska spelare som hade blivit ratade av sina tidigare klubbar, nu stod vid den ultimata drömmen. Gustav Forsling, defensivspecialisten som stängde ner motståndarens bästa spelare natt efter natt, vann ju också guldpucken välförtjänt. Oliver Ekman Larsson, utköpt av Vancouver och var redo. Några år senare så stod han där med den ultimata bucklan. Han hade vunnit några VM-guld innan Oliver, men nu var det den buckla som alla hockeyspelare drömmer om att vinna. Och Kevin Stenlund, den ultimata rollspelaren. Så de tre svenskarna, det var 44, 45, 46, fick lyfta Stanley Cup. Nu blickar vi framåt. Det är junior-VM. Senast blev det silver för juniorkronorna i ett kokande Skandinavium. Nu är vi på plats i Ottawa med starten 26 december. Det kan inte bli bättre. Årets hockeyhöjdare har vi sett fram emot och alla är varmt välkomna. Innan dess, en riktigt god jul till alla er hockeyälskare. Tack för att ni är med oss. Andas och njut.
Wow, den där granen är alltså imponerande. Och mössan via Playmössan, den har man inte fått. Har tomten redan varit hos Erik?
Ja, har han inte värme i huset?
Han ligger alltid för oss andra, eller hur? Vad säger ni om den här händelsen han är inne på? Hur speciell var Stanley Cup-finalen som vi bevakade på via Play?
Ja, men det var en fantastisk final. Hur hela den serien var. Att Florida ledde med 3-0. Edmonton hämtade upp. Och det blev en sjunde avgörande match. Där egentligen allting kunde hända. Men... Det är kul för Florida där verkligen som vinner sin första Stanley Cup-titel.
Ja, dramaturgin i det här var ju det som var så perfekt egentligen, avslutningen också. Och sen får vi ju säga att för vår svensk del så var det ju väldigt speciellt. Med just Forsling, Oliver Ekman och Kevin Stenlund där som var på det vinnande laget. Visst, vi har ju kunnat gjort att Ekholm hade fått vinna också. Det har vi ju gärna kunnat sett.
Men,
men det vart på något vänster riktigt med Forslings insats där, Stenlund som jag också tyckte var bra. Men framförallt Oliver Ekman som hade en riktig comeback-säsong får vi väl kalla det.
Ja, nu ska jag försöka göra det med Toronto också. Oliver Ekman Larsson, de går ju bra som vanligt under grundserien. Får se vad de kan hitta på därefter. En kategori kvar och det är ju årets rookie. Vi gör lite speciellt, det blir inte kalenderåret där, Jakob.
För du är inne på säsongen, bara.
Säsongen så här långt, halva säsongen.
Ja, vi tar ett kalenderåret och då hade det nog varit, eller det hade varit Connor Bedard givetvis. Men tittar man på årets säsong här, då är Macklin Celebrini i San Jose Sharks. På sättet han ändå har tagit över det laget och gjort det laget intressant igen. Det är roligt att titta på San Jose när de spelar hockey. Och det är inte bara en offensiv kraft den här Celebrini. Han visar prov på en otrolig defensiv närvaro och kommer verkligen kunna leda det här laget till en ljus framtid.
Men du Jakob, om du jämför honom med Connor Bedard och sätter dem lite under samma lupp, vad ser du i spåkulan?
Men så som jag ser det så är Celebrini en lite mer komplett hockeyspelare om man ser till tvåvägsspelet. Jag ser Celebrini som en lite bättre defensiv spelare, mer ansvar där. Samtidigt som Bedard har ju det här skottet och den här förmågan att verkligen kunna göra oväntade och extremt häftiga saker offensivt. Så att det är lite två olika kategorier på de här två talangerna, men båda kommer ju ha fantastiska karriärer framför sig.
Och de skulle kunna spela junior-VM även
i år. Ja, eller hur?
Ja, det är lite oroande alltså.
Är det tur att de inte gör det?
Ja, Celebrini såg vi ju i fjol också. Bedard. Det satte väl något kanadensiskt poängrekord för något år sedan när vi förvakade det. Så att det är ju fantastiska spelare. På tal om junior-VM så närmar det ju sig. Och en spelare som kommer sätta färg på NHL inom en snar framtid är ju Axel Sandin Pellick också. Nu gör han sitt tredje junior-VM. Och den här gången kommer han vara kapten och det här ska han bidra med.
Men bidra med min offensiv främst, sen bidra även med ett bra tvåvägsspel. Sen inte tänka så jättemycket utan bara ut och köra. Det kommer bli extremt kul att få åka ut och lira och du vet att alla i laget känner också, så vi är extremt taggade att få åka iväg.
Blir det mer eller mindre nerver när man har gjort det förut?
Nej, men det är klart det blir väl lite mindre. Jag har väl inte nervös så ofta, så nerven är någonting jag brukar kunna hantera ganska bra. Så jag ser bara fram emot att få åka dit och spela hockey med alla grabbar.
Nu när du är veteran får man verkligen se de här sammanhangen. Du är inne på det här med fotgruppen. Liksom. Hur mycket ansvar känner du att du vill ta alltså, utanför isen?
Jag vill inte tänka för mycket på det, utan jag vill fortfarande bara vara mig själv. Liksom. Jag kan inte bli någon annan människa plötsligt, utan... Bara ta in alla i gruppen, liksom, prata, respektera alla. Det vet jag att alla gör här i laget också, så det ska inte vara något större problem att få gruppen tight.
Men hur är du som människa? De flesta har koll på isen, men vid sidan av isen, hur är du?
Ja, lite från dag till dag. Ibland så är jag pratglad, det beror på hur tidigt på morgonen det kan man väl säga. Jag gillar kul liksom. Det gillar att prata och hänga med grabbar, så ja. Det är kul.
Du behöver lite space här första morgonen med jetlag och grejer innan du...
Ja, det brukar vara skönt att åka över. Då får man ju sommorgon varje morgon.
Det är sant. Det är bättre åt det hållet. Mm. Du har ju producerat på rekordnivåer för juniorbackar liksom i svensk hockey. Så där. Men om man pratar defensiven, hur tycker du att den är nu för dig?
Nu är den nog bättre nu än vad den var för 2 år sedan i alla fall. Lite starkare blir vi, så det är någonting jag jobbar kontinuerligt med. Så jag är hemma i Skellefteå, det är ju inte en träning man kommer undan kampövningarna, så det är någonting man gör på jättemycket, och jag känner väl ändå att den har, även om den inte är på topp, så är det väl fortfarande bra. Så jag försöker bli bättre där hela tiden.
När man pratar om närkampsspelet, vi pratar ofta om skill när det gäller spelet med puck och sånt där. Hur mycket är det närkamp, skicklighet, och hur mycket är det bara ren råstyrka, skulle du säga?
Ja, det beror väl på. Är man jättestark så är det väl en fördel. Då kan man nog trycka upp den lite lättare. Men annars, om man är lite mindre back, då får man väl mer använda hjärnan och liksom, inte chansa vart de ska, men läsa av spelet liksom och ha en bra klubba. Så hålla stickkompakt, så får man ha lite smartness där.
Du har ju varit så nära man kan komma liksom och vinna guldet i den här turneringen. Hur mycket lockar det?
Man har väl jättemycket revansch. Jag har mött USA mycket i landslag, och sen just de här tajta matcherna, så har de gått vidare i den striden, och få ta revansch mot dem skulle vara... Det är någonting jag ser fram emot, och jag vet att alla lag vill slå USA också. Alla nordamerikanska lag och alla lag i turneringen också. För den delen, det är inte något lag man inte vill slå, så vi siktar på det där guldet, och det är det vi går för.
Om du kollar på den här gruppen, vad talar för att ni ska gå hela vägen, tycker du?
Nej, vi är ett slagkraftigt lag. Vi har många olika grabbar som kan fylla olika roller. Vi ska vara opövertbara. Vi har många spelare som har varit med innan och liksom vet vilken struktur vi håller oss till, som vi har att falla tillbaka på när det är de här tajta matcherna med små marginaler. Så det är det som talar.
Oj, vad viktig han kommer bli i det svenska laget som har rest över till Kanada för att spela junior-VM i Ottawa, starten 26 december. Ni ser på Sveriges Television och självklart här då på Viaplay, där vi hårdbevakar juniorkronorna också. Och en som alltid brukar göra det är ju Uffe Bodin. Han finns med oss nu. Junior-VM-expert, NHL-expert, lever och andas ishockey. Härligt att se dig, Uffe. Hur är läget?
Det är mycket bra. Tack detsamma, grabbar.
Ja, dagen innan julafton. Hur är livet då?
Jag sitter här i ett snöigt Dalarna, så det kunde ju faktiskt vara sämre, får jag ju säga. Men se fram emot lite julledigt och framförallt mot JVM självklart.
Ja, vi har ju sett det, och framförallt har vi läst mycket av det genom åren. Tidigare chefredaktör på hockeysverige.se. Berätta lite om din roll nu, Uffe.
Ja, nu är vi mer, vad ska man kalla det, management. Jag kanske har gått från coach till general manager istället, om man ska dra till med hockeyklyschor här. Så att jag driver två brands då, eller två sajter ska jag säga. Hockey Sverige är en av dem, och sen innebandymagasinet.se som du har bra koll på, Niklas, är den andra. Så att det är där mitt fokus ligger i vardagen just nu. Så inte så mycket skrivande, inte så mycket gå på hockeymatcher längre tyvärr, men följer det mesta från tv-soffan istället.
Ja, det är väl så man brukar gå, Håkan, va? Från tränare upp till general manager, får bestämma lite.
Kan bli chef för en hockeyliga sen också, men sen lägger du av.
Ja, men då blir det ingen resa till Kanada för den här gången, men just junior-VM, vad betyder det för dig?
Det i min värld, bortsett från Stanley Cup-finalen, det roligaste du kan täcka eller liksom följa som hockeysupporter skulle jag säga. Eller som journalist också för den delen. Jag har haft ynnesten att täcka, jag tror det är 10 JVM på plats. Och det är ju bland de roligaste minnena man har. Inte minst såklart Calgary 2012 när Sverige vann JVM-guld, det är bland det häftigaste jag upplevt i min journalistiska karriär. Och jag får gåshud bara när jag sitter här och tänker tillbaka på Mika Zibanejads mål. Så det väcker verkligen starka känslor hos mig.
Och när du bevakar så många junior-VM, vad är det speciella när det just avgörs i Kanada?
Men jag skulle säga inramningen. Alltså det var en fantastisk inramning i Göteborg i fjol också. Framförallt när Sverige tog sig till final och sådär. Men skillnaden i Kanada och ta det där turneringen Calgary till exempel, det var ju matcher liksom när Sverige mötte Lettland och det är fortfarande fullt liksom i Calgarys NHL-borg. Så det hockeyintresset där är ju på en helt annan nivå, framförallt för juniorhockeyn, och kommer ut lite på landsbygden där de inte har NHL-klubbar så har de ju nästan alltid ett rätt slagkraftigt juniorlag i de där städerna. Så älskar att åka till Kanada bara för att träffa liksom, människor och prata hockey. Det är Sverige all ära, men det är på en liten annan nivå där ändå, måste jag säga.
Ja, och tänk nu, Jakob, också med Kanada som inte ens tog medalj i senaste junior-VM. Och nu ska de då komma tillbaka upp på tronen i Kanada.
Ja, verkligen. Förväntningarna är enorma på dem där borta. Och senast det var i Ottawa så vann ju Kanada det där guldet. Så att de hoppas väl på att göra samma sak igen här.
Och det finns ju väldigt många att hålla koll på. Det är USA som är på tronen just nu, Uffe. En spännande spelare i USA. Vem skulle du lyfta då till den här turneringen som vi ska hålla koll på?
Ja, men det måste ju bli James Higgins. Satte nytt poängrekord på U18-VM i fjol. Eller i våras ska jag säga, förra säsongen. Slog Nikita Kucherovs, jag tror att 13 år gamla poängrekord där. Och är ju en spelare som jämförs en hel del med Jack Hughes i New Jersey Devils. Väldigt hal och ja, men så här, tar sig in på sätt som man inte tror är möjligt. Liksom, när det inte finns några ytor där ute. Så det är en spelare som definitivt favorit till att gå etta i draften i juni också. Så att det tror jag är en spelare som kommer att bli väldigt intressant att följa. Och han, det som är så intressant med honom här är att han får ju faktiskt spela med sina kompisar från Boston College, Gabe Perreault och Ryan Leonard. Och de har vi gjort, jag tror det är över 60 poäng tillsammans på 16 matcher den här säsongen på college. Så att där finns det ju en kemi redan. Det är väl någonting för de andra lagen i turneringen att frukta lite grann.
Ja, du såg det på nära håll, för det var en annan stjärna i mitten där förra turneringen, Håkan, med Will Smith.
Precis, ja. Och Leonard var ju en av de främsta målskyttarna redan då. Men det som du säger, att redan ha ett paket, ett koncept, en kedja klar, va? Det är ju en befriande för en coach som på rätt kort tid ska bygga det här. Ja. Så att definitivt, amerikanerna är det mest talangfulla laget i hela den här turneringen. Om de sen är det bästa till slut, det får vi se.
Ja, vad finns i Kanada som är härligt och som lockar på uppmärksamheten för dig, Uffe?
Ja, det finns väldigt mycket skulle jag säga i år. Men en spelare som verkligen sticker ut för mig är Matthew Schaefer från Erie Otters i OHL. En back som var, han utsågs till U18-VMs bästa back där i våras. Och faktiskt var det så bra den här säsongen så att de tror att han kan utmana James Higgins som han går som etta i draften. Och det är väl lite så här Cale Makar-vibbar. Det tar ifrån tårna att jämföra honom med världens bästa back. Men man ser liksom sättet han rör sig på spelsinnet att det är en väldigt speciell spelare i alla fall.
Och just då, född 2007, att det börjar bli den här typen av backare också. Vi har ju pratat om det i Sverige under många år med spelskickliga backare som kom fram efter Lidström-eran.
Ja, man ser just många, många sådana backare om man tittar på Hudson i Montreal nu och Hughes med Carr. Det är framtidens backar, lite mindre, extremt skickliga, spelskickliga, bra skridskoåkare och det här är ju i princip samma kategori igen.
Ja. Vad kan Sverige matcha med där, Uffe?
Ja, men det är klart, det finns en hel del roliga spelare där också, men någon jag fastnar för är ju Viktor Eklund i Djurgården. Jag jobbar ju med hans pappa också här, så jag ska försöka inte ge honom för mycket vattenskalle, men jättehäftig utveckling där under hösten här i Djurgården. Och lite samma, och jag vet inte om ni minns, men när William kom fram, det var inte jättemycket snack om honom inför säsongen, men liksom steg som en raket och gick ju tidigt i draften. Och nu känns det som Viktor inne på lite samma resa som William faktiskt där, att han har tagit för sig mer och mer och ser ut att kunna gå topp 10 i draften han också efter den här fina hösten han haft. Så jättespännande att se om han kan ta med det fina spelet han har visat upp för Djurgården in i JVM också.
Ja, du ska ju märka hur nöjda de är nu, Sörgen och Josefsson. Och de sträcker på sig när de får prata lite Djurgården och just Viktor Eklund. Ni som följer honom, du jobbar ju med honom i Djurgården också, men du som tittar på varje match med Djurgården. Hur ska han användas för att få ut maxpotential här i JVM?
Han får väl ändå anses vara lite gubben i lådan egentligen här. En kille som du kan peta in vid vissa situationer, för han är fräck. Han är väldigt duktig på att peta in näsan i situationer. Han är inte blyg av sig. Har ett väldigt bra skott, högerskytt. Har kanske lite problem med balansen i vissa lägen. Han ramlar lite ofta tycker jag. Så ut som han har dåligt slipat. Det är säkert pappa Fimpen som har slipat åt han. Men jag tycker att han är den spelaren som kan egentligen överraska lite när det kanske går lite trögt eller när vissa spelsitt typ 5 mot 4 inte funkar. Då kan du peta in lillfimpen eller minifimpen då.
Ja, det blir minifimpen här till och med. Om man jämför bara de bröderna. Vad ser du just i Viktor jämfört med William?
Det är en del likheter, men jag tycker inte de är riktigt samma spelare. Viktor känns lite mer åt power forward hållet, även fast han har extremt mycket spel i sig sådär också, men han är lite mer intensiv i närkamper, i forecheck och sådär, medans William var lite mer lirig kan man säga, vider, vänder, lite lägre tyngdpunkt. Lite bättre balans om man får åka. Men det är två fantastiska hockeyspelare som har skolats väl där av pappa Christian.
Ja, vad säger han då, din arbetskollega Christian Fimpen Eklund? Det kanske blir då den andra sonen här som blir draftad topp 10. Och du som älskar det här med draft och sånt, för du måste ju vara helt fascinerad av det här.
Ja, nej, men det är ju jättehäftigt såklart. Nej, men han är ju superödmjuk. Jag kan inte ens få någon att erkänna att Viktor ska gå i första rundan av draften. Så att det är omöjligt. Han är superförsiktig med vad han säger, till och med så här, ett vänskapligt samtal. Så att de har fötterna på jorden i den familjen.
Ja, det är väl så. Om vi tittar också då på stjärnglansen. Nu har vi varit inne på Axel Sahlin, Pellikka, Viktor Eklund här. Men svenska laget nu, om man kopplar till tidigare generationer i junior-VM när vi har sett stjärnor som Peter Patrik Sundström, Bröderna Sedin, Peter Forsberg. Vad säger de om stjärnstatusen då kopplat till nu?
Det är klart, en sån som Sahlin Pellikka sticker ut givetvis, och han är ju Sveriges klart största stjärna. Det är väl kanske framåt, där får vi se helt enkelt. De bildade en väldigt stark kedja den i fjol, Otto Stenberg, David Edström och Felix Unge Sörum. Och det är väl de i så fall som kommer vara den där ledande kedjan, och vi får väl se liksom i vilken utsträckning de kan leda det här laget. Om det kan vara liksom på samma nivå som vi såg Läcker i Mäke och de killarna i fjol. Eller om det här kanske mer blir en grupp som kan förlita sig på flera formationer. Men ska man hitta någon slags svaghet, och gillar inte att vara negativ här inför turneringen, men då är det väl kanske att den där riktiga stjärnforwarden som kan avgöra matcher kanske saknas. Men å andra sidan, då kanske vi har honom på backsidan istället.
Och bygga lite vidare på det du säger då, för jag tycker jag ser när jag tittar på den här turneringen rätt så mycket så här nationell karaktär på de olika lagen. Kanada har byggt ett rätt stort, tufft lag som ska egentligen vara lite fysiskt starkare än de andra. USA som jag sa kanske är det mest talangfulla. Sverige är det här kollektivet där egentligen ingen sticker ut för tillfället. Tycker du att jag har karaktäriserat de här länderna rätt?
Ja, jag vill ju skriva under på det, Håkan. Och jag tänker också, när man såg lite överraskningarna som kom med i truppen, att Magnus Hävlid väljer att plocka bort en kille som Noah Dover Nilsson från Frölunda, som har gjort det riktigt bra i SHL, för att kanske satsa på lite mer skridskoskickliga och intensiva spelare. Gissar jag, med tanke på att det är liksom liten rink som gäller här, och försöka hitta lite mer karaktär längre ner i kedjorna. Om det är rätt eller fel, det får ju framtiden utvisa, men det var ändå någonting som fick en att haja till när de presenterade truppen. Och även på backsidan för den delen, lite mer fysiska pjäser som Rasmus Bergqvist och Viggo Gustafsson, som man kanske inte hade trott på förhand skulle vara några spelare som kom med i den här truppen.
Mm. Nej, men om man tittar på, om ni jämför med det laget som vann där 2012. Ja. Precis. Ja. Nej, men det var årgång 92. De hade lite yngre spelare också. Nu i efterhand så var det väldigt många som har blivit extremt bra borta i Nordamerika. Men just där och då, jag minns året innan var 91-erna. De var mer förväntade att vinna. 90-erna lika så. De hade mer stjärnor i laget utifrån vart de var då i karriären. Och 92-erna då, det var ett bra kollektiv som hade skördat framgång på det viset. Men de lyckades få ihop det på ett bra sätt. Just det här kollektivet som jag tror att Sverige måste hitta den här turneringen. Så att om man ska se två likheter där med när Sverige vann senast till det här laget, så skulle det nog kunna vara just den biten.
För det är ju intressant, och spänn fast den nu, men vad är din förklaring till det här? Varför det har gått nu då 12 år sen senaste svenska guldet i junior-VM-sammanhang? Tre Kronor har ju vunnit sina guld, men juniorkronorna gör ju inte det. 1981 och 2012. Varför så få guld? Vad är din analys?
Alltså, jag tror man måste vara respektfull inför hur små marginaler det är i såna här matcher. Sverige har tagit sig till några finaler och kan inte säga att de var nära i fjol, men till exempel 2018 i Buffalo så var det inte allt för långt ifrån den finalen mot Kanada. Så att, det är möjligt att vi skulle haft något mer guld. Liksom. Men det är väl så till syvende och sist att konkurrensen på den här nivån är så otroligt tuff. Och marginalerna är supersmå, men det gäller ju verkligen att ha en årgång där, ja, men dels liksom att man får ihop gruppen så där som ni pratade om, men även att man har de här spetsarna. Och vi är en förhållandevis liten hockeynation jämfört med USA och Kanada framförallt. Så att vi är ju alltid steget efter, men har ju haft förmågan att bygga grupper som ändå kan lyckas rätt bra. Men samtidigt så Finland har ju vunnit några guld här. Och det är ju kanske det som är lite, egentligen det som är lite nageltrånget för oss, så att säga. Att vi inte har lyckats, men att de har lyckats. Så att svårt att liksom analysera där, men det gäller liksom att få allting att falla på plats det där speciella året, och dit har vi inte nått.
Jag tycker det var ett bra liknelse faktiskt, för att det sättet som de här finländska lagen har vunnit, det är ju ungefär på det sättet som både Jakob och du beskrev att det svenska laget kan vara i år. Alltså att vi har ett starkt kollektiv som kommer att visa vilka som blir stjärnor. Alltså Aho, Ristolainen och alla de här som var med och avgjorde för finländarna i de här lägena. De har ju blivit stjärnor först efter junior-VM.
Ja, men okej, jag läste också en krönika av Sanne Lindström i Expressen i helgen, där han var att men kanske svenska modellen kanske inte är att juniorspelare, att man ska pika 18-20 års ålder, utan att det blir senare. Vad tänker du kring det? Svenska modellen är så?
Jag köper inte riktigt det där.
Varför inte?
Är det den här modellen som bygger på liksom att vi får inte tävla i ung ålder, och vi har inga serier så man får mäta sig med varandra. Jag är inte riktigt på det, utan det, är liksom, det ligger på något vänster i det svenska kynnet på det sättet. Alltså vi är ju inte mycket för att sticka ut riktigt tidigt. Vi är ett kollektiv, ursäkta uttrycket, ett socialistiskt land i grund och botten, där man ska jobba för kollektivet, och det har vi alltid varit. Och det är klart att man kommer sen kanske vidare i karriären och blir proffs utomlands, så anammar man det som man får in då lite med just där man bor och där man har spelat till exempel. Så att jag är inte riktigt inne på det. Jag tycker att svenska spelare är väldigt bra, men vi kanske inte har riktigt den karaktären i oss ifrån skola, allt möjligt, som kanske kanadensarna och amerikanarna har. Och också på den tiden tjecker och ryssar som slogs egentligen, för det här var deras möjlighet till att få ett bra liv.
Men vad är din åsikt om det, Jakob? Du arbetar med det också, att få upp unga spelare då, framförallt då, för att sätta prägel redan då på seniornivå tidigt.
Nej, men om man bara går tillbaka till min karriär, det som jag kände var viktigt för mig, det var just konkurrens, alltså på hemmaplan, just i sitt egna lag. Jag minns att det som vi hade bra i Djurgården där och då, det hade extremt många som ville samma sak. Mm. Vi var bästa polare utanför, men ändå konkurrenter på isen. Om jag såg att Marcus Kryger gick och körde extra i gymmet, då måste jag också gå upp och göra det, han kan inte komma lite före mig liksom. Och där någonstans skapas det i just de där situationerna, tror jag. Sen om det man måste börja tävla tidigare och spela matcher och turneringar och sådana saker för att locka fram det. Det är jag osäker på, men jag tror som Håkan säger, det är något med Kanada liksom, hur de växer upp, som jag uppfattat det som liksom. Det är bara man sätter foten på de där hockeyrinkarna där borta och det växer horn i deras
pannor. Modersmjölk.
Ja, men framförallt, de blir ju kastade på soptippen om de inte vinner. Mm. Det kan vara en skillnad här. Här fångas vi upp av ett skyddsnät på ett lite annat sätt kanske.
Om du skulle skriva på hockeysverige.se för en ranking hur det kommer gå i junior-VM, hur kommer det sluta?
Ja, men jag tyckte Håkan hade en bra lista där i fredags. Jag nästan ville skriva under på den. Men jag har faktiskt USA ett snäpp ovanför Kanada i det här skedet i alla fall. Så får vi se. Jag håller med Håkan. Kanada har byggt sitt lag lite för att slå USA. Så att det blir intressant att se om den planen lyckas. Men jag tycker att den skickligheten som finns i det amerikanska laget talar lite till deras fördel. Och sen får väl Sverige i det här skedet i alla fall kika lite på den träningsmatchen de spelar mot Kanada här i helgen. Ska inte dra för stora växlar ur den, men det känns som att de är lite efter de två toppnationerna. Men favorit till att ta en bronsmedalj framför Finland och Tjeckien.
Jag älskar att du kollar på Godmorgon NHL och har koll på allting. Det var Håkans ranking i fredags alltså. Då var det Kanada, USA, Sverige på den rankingen. Underbart att få samtala med dig och få höra hur du tänker kring junior-VM. Vi önskar dig en god jul upp i Dalarna nu.
Tack så hemskt mycket. Tack detsamma.
God jul, Luffe.
God jul.
Och så vet du vad som gäller. 26 december så drar det igång junior-VM.
För många, första gången på den stora scenen. Drömmen om att skriva historia. Bli en legendar. Fokus och uthållighet. Krävs om vi ska gå hela vägen.
Det är nu 12 år sedan senaste svenska guldet. Tillbaka i ett vintrigt och hockeygalet Kanada. Vi följer mästerskapet så nära vi kan. Och plats i sargkanten när juniorkronorna äntrar isen. Följ junior-VM på Viaplay och TV6.
Ja, välkomna att ta del av hockeyfesten som rullar ju NHL på också. Du kommer arbeta hårt med NHL här under jul, nyår också. Det var ju Winter Classic på nyårsafton. Bara en sån sak. Samma starttid som det är nedsläppt 23.00. Då är det Sverige i Tjeckien samtidigt som det är Winter Classic, St. Louis, Chicago. Mm. Så att det kommer bli en häftig nyårsafton och mycket hockey att hålla koll på. Och just fenomenet junior-VM. Hur osannolikt är den här framgångssagan? Håkan, du spelade junior-VM, jag får titta på papper, till och med 78-79. Då var det lite andra förutsättningar, eller hur?
Och svartvit tv.
Ja, det var det också.
Nej, det var det inte.
Men att det har blivit så här gigantiskt.
Ja, men du hade ett break i mitten, slutet på 90-talet där. När man tog ett beslut i Kanadas hockey som var lite efter då faktiskt. Det var ju ryssarna som dominerade länge. Ja. Sovjetunionen, Ryssland på många år. Och då tog man ett beslut om att man köpte loss alltså junior-VM för att kunna arrangera det i Kanada väldigt ofta. Så de arrangerar ju 3 gånger i Nordamerika och var fjärde år i Europa. Och de betalar väldigt, 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 väldigt mycket pengar till internationella ishockeyförbundet här. För att det finns inget land i världen som egentligen har en så stark juniorhockey. Eller framförallt som inte har någon seniorhockey, utan man har bara en juniorhockey. Och det är Kanada. För deras kanadensiska juniorliga är så stark och det är den som är florerade de olika småstäderna. Ja. Så att de köpte helt enkelt det här, byggde upp det med tv-sändningar med TSN som fortfarande producerar och gör det väldigt bra. Och sen så har det där rullat lite på. Och sen kom USA på, fick ungefär samma utveckling. Och nu gjorde jag tycker, det Sverige gjorde i fjol på junior-VM, fantastisk. Ja. Mycket bättre kanske än ett senior-VM i form av engagemang ja. Utifrån och stad och hela paketet. Så att jag tycker att junior-VM som produkt, både på tv, spelare och publik, faktiskt kan vara starkare än ett senior-VM mm. på många sätt.
Ja. Vad tänker du kring det? Du har gjort till och med två junior-VM mm. då, Jakob.
Nej, men jag håller med Håkan. Just junior-VM, det är annorlunda också när de här unga spelarna som har drömt om att ha... Du ser,
titta, för dig fanns det bilder på, eller?
Ja, det var ett tag sedan det där. Det var nog 8 också, om jag inte minns fel, jag hade galler på.
08-09, sen spelade du 09-10 också.
Exakt, och där Regina och Saskatoon. En oh. lite mindre håla där det var 50 minusgrader med där, lite vind på det också.
Där ja. Har jag varit, där är det kallt.
Men hur var det då under den tiden? Alltså, hur mycket hade du som en dröm att du skulle spela junior-VM?
Nej, men den var ju jättestor. Jag minns, det var ju på hemmaplan, jag tror det var 87-erna som spelade upp i Leksand och Mora. Och det var Niklas Bäckström och... Patrik Hörnqvist och de där. Det var ju första JVM:et som jag verkligen nötter och tittade på det. Och där växte ju någonting att det var coolt att kunna vara med där. Ja. Och sen såklart att det alla vill spela landslaget, alla vill spela VM, alla vill stå där uppe och lyfta den där bucklan i slutet och åka hem och fira på Kungsträdgården eller vad det nu är. Så att, det var ju det största man kunde uppleva där och då. Det ja. Var ju det.
Men är det sunt? Har det blivit för stort? Jag menar, vi bevakar så tänker man nästan att man bevakar som det är seniorer som ja. Spelar. Det är samma glödlampa mot alla spelarna ja, och ledarna.
Men i dagens läge så börjar en hockeyspelare vara bara en hockeyspelare vid 12-13 års ålder. Du tränar, du växer, du bygger upp din kropp både fysiskt och mentalt. På ett helt annorlunda sätt än man gjorde till exempel i min generation. Vilket innebär att när jag kanske då var som bäst vid 23-24 års ålder. Det kan man jämföra med hur en spelare idag är vid 18 års ålder i form av träning och uppbyggnad i kroppen och allting sånt där.
Du menar att de tävlar mer nu?
Nej, jag menar att de tränar mycket mer professionellt från en tidig ålder och specialiserar sig. Vilket kan vara sunt ibland och osunt vid andra tillfällen. Men, så jag anser egentligen inte att det är så mycket, man kan inte bedöma det på det sättet att det har blivit en negativ, tvärtom. För att det har följt, utvecklingen på träning, tävling har följt och så att säga, storleken på turneringarna och vikten av turneringarna. Så jag tycker det bara är egentligen en ordning som har kommit väldigt naturligt.
Mm. Som jag ser det, spelarna som spelar, de älskar att det är så upphasat och så stort och att alla är engagerade. Det är det man spelar för. Man vill ju vinna stora saker och det här är liksom första stora delen i det för att sedan gå vidare och sen kunna spela på ännu större scener såklart. Ja.
Men har du någon erfarenhet av någon spelare som inte riktigt klarade av pressen? För det blir ju en otrolig press både medialt och
med tanke på scout och draft. Jag har lätt minne just mitt sista där när vi spelade Regina Saskatoon. Vi hade ett fantastiskt lag. Vi mötte USA i semifinalen och då minns jag om det var David Rundblad som gjorde någon olycklig passning där, så USA gjorde mål bakåt. Då var det ju ganska mycket skriverier och motståndarlagens fans på läktaren hånade honom lite när han kom hem och sådär. Liksom. Men det där är någonstans en hockeyspelares vara som man förmodligen någon gång i karriären kommer få uppleva också. Så han fick lära sig det tidigt där.
Får jag bara säga det i form av utveckling och sånt här. Vi pratar väldigt lite om just de här spelarna vi nämnde dem i tillfället som inte är med nu, för de spelar redan i NHL. Va? Bedard, Celebrini och liknande. Finns Smith och finns ett par stycken till. Va? Och vi har till och med haft svenskar i denna rollen som inte har kunnat delta i VM.
Leo Carlson.
Ja, precis. Va? Ja. Så att vi ska inte se så negativt på att de unga spelare får den här chansen, för de är med på andra villkor också i stora sammanhang. Så
alla spelar i seniorhockey. Exakt. De spelar i SHL och allsvenskan. Precis, så att de är inne i det.
Och nu är det alltså då i junior-VM den här gången i Ottawa med följande utseende på Sveriges grupp med spelschemat. Slovakien, Sverige på Sveriges Television. Samma sak med Sverige, Kazakstan. Sen via Play med Schweiz, Sverige, Sverige, Tjeckien och även kvartsfinalen då kommer ni följa på via Play, Sveriges resa. Där, vad säger ni om den där gruppen? Det första man tänker är ju, vilken härlig grupp. Ja. Man jämför mot grupp A.
Ja, påminner lite om stora VM i fjol där. Att Sverige hade en väldigt lätt grupp. Jag ska inte säga att Tjeckien och Schweiz och Slovakien är jättelätta motstånd. Men jämför med den andra gruppen där med USA, Finland och Kanada så var vi absolut på den lättare sidan. Och vi pratade ganska mycket om det i våras där om att det kanske inte var en fördel att kunna cruisa igenom ett gruppspel för att sen bara kunna trycka på den där berömda knappen.
Ja, det som är lite på bättre sätt med det här, och det är ju så att vi börjar ju väldigt lugnt och sakta, va? Och sen byggs vi upp mot Schweiz, vilket vi hade en jättematch mot i junior-VM senast och vann på Sadden, va?
Yep.
Och sen så har vi Tjeckien och sista matchen som ska vara huvudutmanare i den här gruppen. Så vi får ju liksom den här upptrappningen i både kvalitet, tempo och tuffhet. Så att på det viset kan det faktiskt passa Sverige rätt bra.
Och det kan bli en viktig match på nyårsafton mot Tjeckien. En nedsläpp strax efter 23-0 så firar in tolvslaget. Måste för vinna den gruppen, grupp E, känns ju rätt väsentligt.
Ja, för tittar du den andra gruppen så sannolikhet så kommer Finland vara trea i den gruppen, va? Vilket innebär att får man en kvartsfinal som tvåa mot den finska placeringen som då vi tror är trea.
Det är en läskig match.
Det är en läskig match i kvartsfinalen alltså.
Ja, det kommer bli högintressant att följa det där såklart. Jag tänkte att vi skulle skicka iväg några snabba puckar också till Jakob och Håkan innan de lämnas för att köpa lite julklappar och samla på. Snabbt svar som gäller här, Håkan. Vi inleder med dig på de här snabbfrågorna. Vilka vinner junior-VM?
Kanada.
Vilka vinner Stanley Cup?
Colorado.
Vilka vinner SM-guld?
Djurgården.
Vilka vinner Hockeyallsvenskan?
Djurgården.
Djurgården också. Och vilka vinner Four Nations?
Det tror jag tyvärr att Kanada gör. Ja.
Vilka vinner SM-guld?
Djurgården.
Hopplös.
Var det inte fotboll vi pratade om?
Det är tur det. Det är tur det. Sista året som expert. Jakob då, med de här. Vilka vinner Four Nations?
Kör vi andra hållet nu. Vad överraskar mig? Kanada.
Vilka vinner Hockeyallsvenskan?
Djurgården.
Vilka vinner SM-guld?
Det gör Färjestad.
Vilka vinner Stanley Cup?
Det gör Edmonton.
Vilka vinner junior-VM?
Det gör USA.
Vem är Viaplays bästa hockeyexpert?
Det är Håkan.
Tack.
Ja, underbart.
Killen kan hockey.
Ja, man ser på det. Nu har vi inte ens sin hockey-VM så kommer ju Maj också få Viaplay. Det finns så mycket att se fram emot. Och det är underbart då att God morgon NHL är vårt nya koncept. Och både i poddformat och i rörligt format. Och var med på våra sociala medier också på Viaplay Hockey. Där det bubblar och sjuder med hockeyklipp och tävlingar. Och det som har hänt under den här premiärsäsongen hittills i God morgon NHL är bland annat det här. Men du Mats, om man väcker dig mitt i natten och säger världens bästa hockeyspelare du har mött, vem skulle du svara?
Det var en fruktansvärd spelare att möta. Alltså.
Jag sa ju det till dem redan där. Jag bara, jag är tjock och jag kan inte åka skridskor. Alltså att ni vet liksom. Jag tänker inte sitta här och låtsas. De bara, men det är lugnt, det är lugnt. Jag bara, Så när de gick då sa jag till min agent, jag skiter i vad vi behöver göra men jag ska göra den här rollen. Så jag bara, jag måste göra det här. Det är så otroligt.
Flyttade du utomlands tidigt?
Ja, Jakob. Flytta ut en mans tid.
Jag kan ju aldrig vinna i Sverige. Det är helt sjukt. Alltså.
Men Erik, du har inte svarat på frågan än. Är det fortfarande den viktigaste spelaren i laget, målvakten?
Florida Panthers har vunnit Stanley Cup för första gången i klubbens historia.
Sidney Crosby gör det.
Nej, Sidney Crosby är bakom för Lena Kortier. Det där kommer. Och så ska vi då ha en gammal referens också när vi ändå kollar på att kommer Montreal i Sacco Koivo. Titta på Koivo!
Ja, du har ju känt på den naturligtvis.
Ja. Det är exakt, det känns likadant här.
Jag tänker så här nu. Nu ska jag berätta, det finns två lag som är ganska sega på tuta. För man hör ju publiken där att de jublar först och sen kommer tutan kanske 3 sekunder efter. Och de två som jag har noterat när jag tittar på NHL, det är då New York Islanders och det är Utah. Och jag tror att ni vill sätta dit mig så ni har tagit Utah.
Det här är faktiskt sjukt, det är Utah.
Nej! Nej, det är helt sjukt. Det är helt sjukt.
2 år senare så vann vi det här enda guldet då, SM-guld för herrarna uppe 1996.
Ja, det sitter du omkring?
Ja, jag tänkte säga det.
Vi vill känna på den. Det enda han inte har vunnit än så tar du upp det. SM-medaljen, vet du. Ja, men det är bra. Jag håller lite variant här emellan. Mellan er.
What's your favorite moment about today and playing with your brother?
You know, just coming to the rink, I mean, to begin with, and then being out there on warm-ups, and then, you know, seeing him create some chances. I mean, hit the post there, it would have been nice to see that one go in, but yeah, it was a great time out there.
Tänk om det skulle bli förlängning, 3-3, och de tar in McCarr, McKinnon och McDavid. Vad gör du då, Sam?
Vi tar in 3 tuffingar som Foppa vill ha.
Det gör de, va? Det är så svårt när det inte är live att få den här känslan. Men nu är det fotboll.
Ja, det är en jättebra match, sheriffen. Vad säger du? Det är Manchester United.
Oj, oj, oj.
Vadå oj, oj, oj? Det är Sheringham! Det är Champions League-finalen! Det är 1999! Det är idrottshistoria, sheriffen. De vänder mot Bayern München.
Oj,
ja, det är underbart. Allting kan hända. Det var ju till och med vinprovning förra måndagen när Douglas Murray var här och Mattias Nordström och Jonathan Lindqvist fick testa på det.
Det är ju såklart ingen kväll då.
Nej, du får ta det ikväll.
Ja, kaffekoppen där.
Jag fick kaffe.
För det är 26 lag i spel den här kvällen, natten, morgonen. Så det är bara att fira in julafton tillsammans med oss och tillsammans då med Niklas Holmgren som vi hörde där. Han kommenterar med Håkan Södergren och då har ni skiftat matchen till Toronto mot Winnipeg 2005.
Toppmatch.
Ja, det kommer bli hur kul som helst. Mm. Vad säger ni om det här nya formatet då? God morgon NHL. Vad är det bästa med det, tycker du, Jakob?
Men det är, man kan få prata på att säga. Jag tycker det är roligt att starta dagen på det. Ett roligt koncept. Man får lite podd, lite tv, lite blandad känsla där. Så det blir en mix mellan allting.
Vi har ju kört det här egentligen i många år, va? Dock i radioformat, vilket gjort att du får ju lite längre utläggningar. Du kan ge din personliga syn på det på ett lite annorlunda sätt. Nu kan vi bildsätta det också, vilket gör det kanske mer tydligt än bara när vi vokabulärt så ska uttrycka oss. Och sen är det ju så här, vi är ett kompisgäng, vi sitter ju och snackar hockey, så här sitter man i ett omklädningsrum, så här sitter vi på redaktionen, så här sitter man i pauserna när man inte kommenterar. Det här är ju skitkul.
Ja, så satt inte Tommy Söderström i Djurgårdens omklädningsrum, va? Han satt väl och käkade...
Mariekex.
Mariekex.
Ja, Mariekex.
Och är det någon som får sitta utan tröja här och göra intervjuer som William Nylander så blir det...
Det är inte jag i alla fall, det får bli Jakob som får ta det.
Alltid lika trevligt, god jul Håkan,
god
jul Jakob. Och vi rekommenderar att hålla koll nu på Viaplay, dels för hockeyn under kvällen, natten och morgon, men sen också slalom 09.50 om 10 minuter så är det dags för första åket på Viaplay och TV6 när det är slalom.
Jag heter Holmgren som kommenterar det också,
kommenterar till det.
Nej, bra.
Så, från oss alla till er alla en riktigt god jul.
God jul. God jul.